somliga verkar tro att det finns två universala lösningar på alla problem. Att man kan skatta bort eller förbjuda det. Jag vågar inte köra en Morgan Johansson och säga att jag har stoppat slöseriet inom 10 år, men vi kan ju hoppas.
Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län.
Varmt välkomna till den här veckans avsnitt av Stockholmspodden. Och idag så gästas vi av alla politikers stora skräck, kanske inte bara politiker, nämligen nya slös- och slöseriombudsmannen Filip Syrén. Välkommen!
Tusen tack!
Ja, och vi brukar ju be våra gäster om en liten hisspitch om sig själv och den här nya rollen då, slöseriombudsman. Vad är introduktionen till dig?
Ja, mitt namn är Filip Syrén och jag är sedan några veckor tillbaka ny slöseriombudsman. Och slöseriombudsmannen är ju en institution och folkrörelse där jag har Sveriges kanske mest ansvarstyngda arbetsbeskrivning. Jag ska alltså granska och uppmärksamma slöseriet med våra skattepengar. Men till trots titeln, att titeln slöseriombudsmannen kan låta som om jag arbetar på någon myndighet, så får jag alltså inga skattepengar för detta. Utan jag tillhör då Skattebetalarnas förening, en medlemsförening som lever som den lär och bara tar emot frivilliga donationer.
Ja, så det är motsatsen till en myndighet kan man säga.
Exakt så. Ja. Exakt så.
Och du har ju lång erfarenhet sedan tidigare då av framgångsrik opinionsbildning. Så man kan säga att här sitter jag framför ansiktet till Kringkvart, som är ett jättepopulärt Instagramkonto som driver lite grann med både politik och lite andra saker. Men du har också opinionsbildat utifrån stiftelsen Fritt Näringsliv. Kan du berätta lite grann om de erfarenheterna?
Precis, jag har en lång bakgrund av opinionsbildning där Kränkvärt är ett konto jag skapat egentligen bara för att kunna lägga ut saker jag tycker är kul. Så att där har jag gjort mycket politiska utspel, inte minst memes och sådär. Men sen så har jag också jobbat de senaste 2 åren innan jag blev slöseriombudsman på stiftelsen Fritt Näringsliv som analytiker och haft till uppgift egentligen att skapa opinion i frågor som rör fritt företagande och ja, free market helt enkelt.
Den här veckan så har det varit väldigt uppmärksammat då att Socialdemokraterna framförallt verkar ha svårt att förstå att folk, till exempel då Henrik Jönsson, som man ställer frågetecken om vem som finansierar honom. Det verkar som att de har svårt att förstå att det kanske finns ett genuint engagemang bakom många som bara helt enkelt vill åskådliggöra dumheter i politiken och faktiskt har en annan åsikt än vad Socialdemokraterna har. Vad tänker du om det?
Precis, och ett bra exempel för mig där är just Kringkvärt, mitt konto som jag driver på fritiden, där det har spekulerats i vem som finansierar det. Det verkar väldigt svårt för människor, i synnerhet inom arbetarrörelsen, att förstå att folk faktiskt har andra åsikter. Så att Kränkvärt är väl ett exempel på
välpaketerad humor.
Ja, säger jag. Det var narcissistiskt. Tack.
Nej, men varför tror du att det är så då? För jag tänker att varför inte ha sossarna någon motsvarighet? Alltså de har ju gjort världens sämsta YouTube-film idag med Anders Ygeman som låtsas att han är Svenska Nyheter. Varför är de så dåliga? Varför är vi så bra?
Å andra sidan, för att få in lite ödmjukhet i det här, så är Tänkvärt lite större än mig som slår mer höger ut då. Men när de gör egna produktioner så... Jag vet,
det är ingen humor i det.
Nej, och jag tror väl att om jag ska göra en objektiv analys av det här ur ett liksom sociala medier opinionsbildande perspektiv. Om man tittar på Socialdemokraternas konto nu med inte minst Ygemans tråkiga fika, men jag såg också Socialdemokraternas ungdomsbund gjorde ett inlägg igår om EPA-traktorer och på något vis får de det till att så här, Sverigedemokraterna är emot EPA-traktorer. Det känns bara som de är på dekis när det kommer till det där, för att då har de suttit i några rum och sagt vad tycker kidsen nu? Och så har någon sagt EPA-traktorer och så har det blivit en grej. Liksom. Att det är så här, jag tror att människor gör ju det bästa contentet och någonstans de yngre generationerna tycker väl inte alltid som dem.
Men är de för långt ifrån verkligheten? Sitter de liksom och tänker ut bra saker i ett rum och så blir det cringe liksom?
Jag tror det, alltså för det opinionsbildandet jag har gjort genom åren, en grej jag märkt är att folk kan attackera till exempel en sajt som heter Sosserapt. Gängskjutningarna spårar ur, hur får man upp det på agendan? Alltså hur får man folk att bry sig om det igen när man läser om det var och varannan dag? Det blir så absurt avhumaniserat på något vis. Och då gjorde jag ett grepp om det där jag gjorde som en Spotify Wrapped, fast jag la in statistik kring hur året under den socialdemokratiska regeringen då hade gått. Och det där var liksom ett sätt att paketera tung politisk information liksom, och göra det lite kul. Och det där fick ju somliga opinionsbildare vänsterifrån var ju väldigt så, åh gud vad dåligt, vad cringe, det här är kast. Sen så gjorde en ung socialdemokratisk jätteduktig tjej en snarlik sajt och samma personer som hade kritiserat mig hyllade henne som en slay queen liksom. Och jag tror att det är väl någonstans så här, lite blinda. Jag kan väl ärligt säga om jag tycker att någon som inte tycker som mig gör någonting bra liksom. Eller om man bli kritiserad, men jag tror de lever nog lite mer av i en bubbla.
Varför tror du att de är så rädda för effektiv opinionsbildning högerifrån?
Det är väl för att den är äkta, att folk tycker det. Det är klart det är skrämmande.
Ja, och slöseriombudsmannen är det ju fler som har varit. Bland annat Martin Borgs som numera är kommunikationschef här, som har varit med i podden för övrigt. Lyssna gärna på det avsnittet. Det är ju ett ganska betungande arbete såklart, för det finns ju en hel del att granska kan jag tänka mig runt om i Sverige. Vad var det som gjorde att du tackade ja till det här jobbet?
Det här är det närmaste jag kommer värnplikt tror jag. Jag ser det som en plikt, en skyldighet i kampen mot slöseri helt enkelt. Så att jag kunde inte säga nej.
Ja, härligt. Och du har ju faktiskt fått en ganska stark start får man säga då. Nu är du ju opinionsbildare och det märks. Så att du har ju synts på TV4 och lite överallt. Och du har också gjort en egen releasefilm där du är utklädd till Jokern. Och varför är du det?
Ja, bra fråga som jag spekulerat en del i. Först och främst är det naturligtvis, jag vill åt en chockeffekt. Alltså det är ju random. Vad händer liksom? Och sätta tonen kring kommunicerade faktum att jag kommer jobba mer med rörlig bild. Men i grund och botten så är det en referens till Slös och legenden som du precis nämnde Martin Borgs, som klädde ut sig just en clown och sa det att man vet inte om man ska skratta eller gråta när det kommer till skatteslöseri. Det är som en clown på cirkus och det är väldigt bra summerat. Så att det är väl lite av en referens till honom.
Ja, snyggt. Och varför är det då så viktigt här att allmänheten får ta del av och se hur ofta det slarvas och slösas med surt förvärvade skattepengar?
Svaret ligger väl lite där i frågan. Det är viktigt eftersom att gemene man vill inte att det ska slarvas och slösas med deras pengar. Alla skattepengar är viktiga. Vi vill att de ska användas till rätt saker. Det finns ett ganska brett konsensus i Sverige kring vad det är. Det är kärnverksamhet. Så att genom att sätta fingret på ett antal orimliga slöserier där pengar försvinner i framförallt då dålig hantering eller vårdslöshet. Det är viktigt för att sätta press på framförallt politiker men också byråkratiska makthavare att liksom ta ansvarsfulla beslut och göra rimliga prioriteringar. Precis som du och jag behöver göra i vardagen. Tänka till helt enkelt.
Varför tror du att det är så lätt att slösa med pengar? Är det för att det är liksom någon annans pengar?
Ja, jag tror verkligen det handlar om. Mm. Det är lätt att göra av med andras pengar.
Just det. Vi tittade lite på valet i Norge då, förra året. Och i Oslo så var faktiskt det här med skatteslöseri en ganska stor fråga. Och det uppmärksammades på många sätt. Och det är säkert så, någonting som engagerar då, väljare också, stor utsträckning. Hur tror du att vi skulle kunna jobba med det lite grann i Stockholm också? Det måste ju finnas många exempel även här.
Det finns otroligt stor potential i Stockholm. Jag får ju in tips hela tiden. Så det åligger delvis mig att uppmärksamma det naturligtvis. Men också er. Nyligen fick jag ett tips om att det finns en käpphästbana i Fruängen till exempel. Ett absurt exempel, sen vet jag inte exakt vad den
som
kostar.
Som är kommunal eller?
Ja, kommunal. Ja. Så att jag ska kika närmare på, som tydligen inte används. Så att det är ett område som, ja, det finns viss upprördhet för det finns inte så många käpphästentusiaster kanske. Fler,
ja, det finns nog fler än vad jag tror, men man skulle kunna ägna sig åt det liksom på annan plats än en kommunal käpphästbana. Det finns ju liksom vanliga gräsmattor och jag vet att de har haft såna här käpphästtävlingar i vanliga stall. Ja. Liksom. Så det går ju liksom att använda det där befintlig struktur.
Ja, jag ska inte döma någon, men det är därför jag tycker marknaden ska avgöra. Spår kanske ur lite där, men hur ni lyfter det mer, det är egentligen genom att uppmärksamma det helt enkelt. Det är så man får ut det. Kul grej, i Norge finns det ju slöseriombudsmannen. Egentligen slöseriombudsmannen, exakt samma titel. Han har ju tagit mitt Instagram-namn, det är lite provocerande. Men det är en duktig kille som på helt eget bevåg gjort samma sak. Inspirerad av Martin Borgs, berättade han för mig när vi sågs faktiskt.
Ja, men det är väl bra att det finns en slöseriombudsman även i Norge. Mm. Och du får ta det som en komplimang tror jag, att de kopierar rakt av. Okej, nu har du haft det här positionen i några veckor, bara får man ändå säga. Men vad är det första du sätter dig in i nu då och granskar?
Ja, det är inte bara käpphästbanan då, utan jag får in väldigt, väldigt mycket tips. Det är det som är det fina med mitt jobb. Att allmänheten får tipsa mig så gräver jag vidare och uppmärksammar. Så att jag har fått in väldigt många tips och sen har jag lite egna idéer som jag satt i rullning. Det jag gjorde allra först var att skicka ut en enkät till alla regioner och kommuner kring hur många kommunikatörer de har. För det tycker jag är intressant att se, givet den sjukvårdskris vi befinner oss, inte minst där man skär ner på sjuksköterskor. Det är en sån grej jag satt igång. Och där visar det sig, om man bara tittar på Stockholm det senaste året, så har Region Stockholm anställt 16 nya kommunikatörer. De är nu uppe i 230 stycken och det är bara på regionen. Så det är alltså utöver de 115 kommunikatörer som jobbar åt Stockholms kommun. Det är en ökning med 8 nya tjänster. Så att 346 kommunikatörer har vi i region och kommunen Stockholm. Ett sånt exempel. Och det där är en granskning som jag gräver vidare i. Jag väntar på svar, bråkar med väldigt mycket byråkrater kan jag säga per mail. Där vissa undrar varför jag frågar. Så jag fick ett svar från Dorothea som jag gillar det. Det var, jag har noll kommunikatörer, vi alltid haft. Så att, ja, lite olika.
Mm. Okej, okay. Och vad tror du de värsta slöserierna finns då? Är det i kommuner, regioner eller är det på nationell nivå det läcker skattepengar eller slösas med dem?
Alltså det varierar. Om man ser på årets värsta slöseri som jag ju lanserade nyligen, då kunde man se att årets upplaga var precis som varje års upplaga en blandning av kandidater som liksom spänner över ett brett fält av ekonomiskt svagsinne. Det är kommunalt, det är regionalt, det är nationellt. Så att det är allt ifrån myndigheter till kommuner, till regioner, till staten. Men om jag däremot skulle välja mellan det aktiva eller det systematiska slöseriet så tror jag att det senare är värst. Alltså att det är inbyggt en struktur där det saknas incitament. Jag är kommunpolitiker i grunden. Och när jag satt i fullmäktige så kom jag till insikt med att det finns väldigt få incitament ens för en sparsam smålänning att vara sparsam. Så att det är väldigt få politiker som har ont uppsåt och vill slösa pengar. Ta Kiruna som exempel där badhuset har gått från 300 miljoner till över 1 miljard. Ingen som fattade beslutet ville ju det, utan det har bara spårat ur. Så att systematiskt skatteslöseri är klart värre än aktivt.
Mm. Och det finns inget tydligt ansvar, liksom, utan det är bara, ja, nu kostar det mer pengar, då får det kosta mer pengar.
Exakt så, exakt så. Och det ser man inte minst, alltså, just den tendensen bland statliga infrastruktursprojekt till exempel, där man har en så kallad liksom, lag om offentlig upphandling, men sen så blir det massa äta kostnader som äter upp budgeten. Liksom. Mm. Så att absolut, det är ett stort problem. Det finns ingen anledning att söka någon ansvarig. Liksom.
Ja, men då får du ändå vara glad för att i Kiruna är det ändå ett badhus och en ny pool. Och inte ett avloppsreningsverk som det är i Stockholm då för 23 miljarder eller vad det var.
Precis, 23 miljarder rakt ner i avloppet. Ett högre belopp än vad Karolinska kostade. Det har kallats för världens dyraste byggnad, men också dyrare än Slussen, vars senaste prognos landade på 21 miljarder. Så det är hutlöst slöseri.
Extra provocerande kanske när man samtidigt då gör symboliska grejer som att spara in på vårdpersonalens bananer på någon vårdmottagning här i Stockholm. Mm. Så det blir ju liksom, det sticker i ögonen kan man tänka sig om man är anställd då inom vården och så drar man in på det eller liksom sylten på äldreboendet eller vad det nu kan vara.
Exakt,
det blir så bizarrt.
Verkligen så.
Okej, och vi pratade lite grann med Elisabeth Svantesson nyligen om det här med att det finns ju en bild att lösningen alltid är att man lägger mer pengar på någonting så löser sig samhällsproblem. Vad skulle du säga kring det resonemanget?
Somliga verkar tro att det finns två universella lösningar på alla problem. Att man kan skatta bort eller förbjuda det. Jag tror inte det. Och det finns många konkreta exempel på det. Sverige är ett av de länder som satsat mest pengar på hälso- och sjukvård och ändå är de svenska vårdköerna bland de längsta i EU. Polismyndigheten är ett annat klassiskt exempel som fått nära på fördubblat anslag sedan 2015. Men antalet lagföringar har minskat. Så att mer pengar, man kan inte strössla pengar på problem och tro att de löser sig, utan det handlar om att ändra mentalitet i mångt och mycket.
En annan sak som funderat lite grann på, det är ju det här med att i och med att den bilden är ganska etablerad, att just ja, men bara vi har mer skattepengar att lägga på någonting så kommer det här lösa sig. Då kan det också vara så att acceptansen för att betala mer skatt faktiskt kan också öka till och med, eller kanske framförallt i bland folk som har en hel del pengar och bara ja, men jag betalar 1 000 spänn mer i skatt så löser de problemet liksom. Varför tror du att just de här personerna då kan tänka sig att liksom bara betala bort problemet? Finns det liksom någon koppling där till att de, om man har mer pengar så kan man tänka sig det? Eller?
Absolut, om man tar ett exempel nu, senast gick ju en av Klarna-grundarna Niklas ut och sa att han tycker han betalar alldeles för lite i skatt. Och jag tror inte det handlar om någonting annat än att samla godhetspoäng, för det är väldigt lätt för honom att säga det. Han skulle kunna betala 99% i skatt och fortfarande vara miljonär. De det är tufft för, det är vanliga människor. Om man tar ett hushåll med 2 vanliga arbetarlöner så avstår de från 500 000, alltså nästan 500 000 per år i skatter. Det är de det är tufft för. Så att gå ut och godhetssignalera att man vill betala mer i skatt betyder väldigt lite. Skulle de vilja ha rådgivning och hjälp kring det så kan jag hjälpa dem med inventerad skatteplanering helt enkelt.
Kanske också skulle kunna finnas ett sånt skattekonto bara som det bara lastar in lite fler miljoner på om man vill.
Det är praktiskt möjligt idag faktiskt att göra det. Så att det är bara all for it. Men jag tror också en grej vi är inne på här är väl att, och det ska jag ärligt erkänna under min politiska karriär, att det är väldigt lätt att tänka att om man bara höjer skatten med en krona eller en påse ostkrokar för att prata vänsterpartistiska så kanske det blir bra. Ska det vara så svårt liksom? Och där är skatteslöseriet så viktigt att uppmärksamma, för att det vänder på steken. Att så länge det går pengar till en kommunpoet så ska det inte vara vårdkö till SS.
Precis, man måste prioritera kärnverksamheten och sen om det eventuellt blir någonting över då så skulle man kunna...
Ja, en kommunpoet på halvtid.
Tveksamt.
Ja.
Ja, okej. Okay. Och nu görs det ju en hel del ändå på regeringsnivå. Nu är inte vi någon slags propagandakanal på något sätt förstås. Men vi tycker ändå att regeringen gör bra saker. Och en sak som man vill göra är ju att man vill införa en utbetalningsmyndighet som har till uppgift då att upptäcka, förhindra och förebygga felaktiga utbetalningar från välfärdssystem, som ju ändå är ett av läckagen, får man säga. Mm. Vad tror du om det här?
Jag tycker det är ett lovande initiativ. Mer behöver göras, precis som du säger. Det behövs mycket mer lagstiftning. En grej i Sverige som kan provocera mig är att det är helt öppet vad folk tjänar men inte mycket man har i bidrag. Det kan till och med vara svårt för myndigheter sinsemellan att se det. Så att det är ett steg i rätt riktning. Sen ska det bli spännande att följa och se, för det finns inget egenvärde i att skapa myndigheter. Men man har satt fokus på det. Man bryr sig om det. Det är en fråga som är uppe och det är bra. Så att det är ett lovande initiativ.
Och hur skulle man då kunna förändra den här? Jag antar att det är ditt långsiktiga mål med det här, att liksom förändra attityden med hur man använder skattepengar, och att man vill uppnå på något vis en medvetenhet då bland de här beslutsfattarna som hela tiden då sitter och egentligen bestämmer hur skattepengarna ska fördelas. Hur kan vi förändra den attityden och skapa mer respekt då för alla skattepengar och undvika katastrofer som eskalerande, galopperande kostnader för badhus i Kiruna?
Ja, rent konkret är ju tjänstemannansvar en sån grej där man med ett tjänstemannansvar skulle haft anledning att söka ansvariga. Men sen generellt, precis som du säger, jag tror det är viktigt att människor känner till det, att människor är kritiska, att väljare och den tysta majoriteten faktiskt tycker till helt enkelt och sätter press på politiker att vara ansvarsfulla.
Och vi då som jobbar med många kommunpolitiker framförallt, men andra även region och politiker på riksnivå, vad kan man göra då som politiker? Vad tycker du, finns det någon slags liksom checklista eller någonting? Eller vad ska man tänka på som förtroendevald?
Det första man borde göra är vad jag gjorde igår, käka lunch med Jens Nylander som har gjort det här IT-systemet där man kan söka bland fakturor. Nej, men engagera sig och sätta sig in i det. Jag tror att för i synnerhet kommun- och regionpolitiker så finns det en liten rädsla för att gå in för mycket i liksom tjänstemannautförandet av politiken. Men jag tror att man måste känna till sina verksamheter väldigt mycket. Så det handlar om engagemang som politiker. Att bry sig, att faktiskt sätta sig in och inte bara gå på möten och ta roliga beslut med andras pengar, utan faktiskt sätta sig in och förstå behovet.
Och kanske inte bara tänka att bara för att vi lassar på ännu fler miljoner på det här så man kanske inte bara ska se det som en bra grej, utan snarare hur kan vi få ut så mycket som möjligt, men utan att lägga på ännu mer pengar.
Våga säga nej. Min kommunpolitiska valslogan var nej till allt. Man måste våga säga att det är inte fel om människor får behålla mer av sina egna pengar istället för att slösa bort dem på saker som ingen har valt.
Vad tror du att den här Jens Nylanders verktyg och granskning kommer få för effekt då?
Det har väl redan fått en stor effekt. Jag ser ett stort engagemang. Jag och Jens sprang bägge in i Fjällner samtidigt och intresset är enormt. Jag vet att han har pratat med Mikael Damberg också. Folk lyssnar, folk vill lära sig. Folk är nyfikna på hur det fungerar för att kunna liksom kolla sina egna verksamheter. Så att jag tror att det har redan gett en effekt och det kommer ge ännu mer för att politiker är medvetna om att det här granskas.
Så då kan vi hoppas på en ljusnande framtid här för den som vill stoppa skatteslöseriet.
Precis. Jag vågar inte köra en Morgan Johansson och säga att jag har stoppat slöseriet inom 10 år, men vi kan ju hoppas.
Ja, och om man då har ett tips på ett skatteslöseri, vad ska man göra då? Hur kontaktar man dig?
Då kontaktar man mig. Jag finns på alla sociala medier förutom OnlyFans. Alternativt sloso@skattebetalarna.se.
Nu vet man ju hur man ska kontakta dig om man har slöseritips, men om man vill följa dig och alla dessa tokiga slöserier som borde upphöra, var följer man dig?
Ja, absolut störst är ju slöseriombudsmannen på Facebook tack vare de tidigare ombudsmännen, men jag är lite yngre så att jag har redan tagit initiativ till ett nytt TikTok-konto, blivit mycket mer aktiv också på Instagram. Så att Instagram, TikTok, Twitter och Facebook framförallt.
Ja, och så kan man ju såklart också klicka i följa på Kringkvart.
Exakt,
om man vill följa
gärna
dig.
Gör det.
Underbart. Då hoppas vi att du får många fler tips så att vi stoppar skatteslöseriet. Tack för att du kom hit, Filip.
Tack snälla.
Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm@moderaterna.se.